välkomna till Apans anatomi. Det här avsnittet idag kommer vi ägna åt organisering. Och jag har med mig Nathalie Söderberg som är en organisatör på Zetkin Foundation, kallas det, va?
Mm, precis.
Ja, och du är också vänsterpartist.
Ja.
Och du kan ju börja med att presentera dig. Vem är du?
Mm. Oj, hur lång tid har vi på oss här? Nej, men superkul att få vara med i din podd. Jag är lite pirrig, men det ska nog gå bra. Nej, men jag jobbar ju som organisatör, som du sa, på Zetkin Foundation, som i korthet liksom tillhandahåller digitala verktyg för den progressiva vänstern som vill liksom lära sig att, eller så här, göra det enklare att organisera sina medlemmar eller vad det nu kan vara, aktivister så. Det är både tekniken och så här organiseringsmetoder som jag jobbar med att lära ut. Sen så på min fritid så är jag aktiv i Vänsterpartiet Eskilstuna framförallt, där jag bor och är född och uppväxt. Och tycker att den lokala organiseringen är väldigt kul. Och innan det här så har jag ju liksom varit engagerad i lite olika grejer, men den röda tråden har ju varit organisering, skulle jag säga. Mm. Organisering av människor. Att det har jag varit ganska, eller väldigt intresserad av liksom. Hur får man människor att röra på sig, typ? Alltså, hur skapar man rörelse? Och annars så, ja, jag vet inte om det finns så. Jag bor i Eskilstuna med min sambo och fyra katter i en hyresrätt. Och jag gör inte så mycket annat i mitt liv. Mm. Det är mest när jag inte jobbar eller håller på med Vänsterpartiet, så kollar jag på true crime-serier och klappar mina katter eller går på lokal fotboll eller speedway typ.
Jag har alltid undrat vilka det är som tittar på true crime, men det är du alltså.
Det är jag! Jag är ju en sån person som gillar det. Men jag är inte så morbid, det är inte så att jag är intresserad av att se liksom, höra detaljer om liksom de värsta brotten eller så här. Se bilder eller någonting sånt, utan det jag tycker är kul är det här efteråt. Nu ska vi nysta upp det här mysteriet, nu ska vi lösa det här.
Detektivarbetet,
yes,
efter.
Precis. Ja. Och analysera personer.
Mm. Mm, och vi ska ju börja jobba ihop lite, för vi båda, upptäckte vi nu, har liksom gått in i flamman, till en flammans styrelse.
Ja, ja.
Och då kommer man också få vara med och fixa Socialistiskt forum. På ABF-hus i Stockholm.
Mm. Ja, men jättekul. Det är en ljus glimt ändå på vänsterhimlen, tycker jag.
Mm. Ja, men det blir spännande. Den har, det är kul med tidningen att den testar lite nya vägar just
ja,
nu. Liksom.
Det känns som att den har fräschats upp lite.
Mm.
Ja.
Så där kommer vi in som fräscha.
Ja. Får se ifall vi kan bidra, tror jag.
Just det. Ja, jag har ju haft flera avsnitt som har handlat lite mer om organisering och organisationsteknik. Jag hade bland annat Robin Zachary som berättade om skiftet. Mm. Den plattformen han har byggt upp och sen så, eller de har byggt upp. Och sen så hade jag Daria Bogdanska som berättade lite om olika fackliga organisationsmodeller som hon jobbade med liksom i Malmö. Och det finns ju någonstans en grund i de här synen på strategisk organisering. Så jag tänkte dels att vi kan börja med att prata lite om så här Zetkin Foundation, liksom. Hur kom du in på det? Vad gör det? Och liksom, i och med att det är liksom internationellt projekt, vad är det för redskap ni har fått där?
Ja, men jag kom i kontakt med Zetkin Foundation när jag var aktivist och satt i styrelsen för Vänsterpartiet Eskilstuna. Och då så kom min nuvarande kollega Rickard, som var med och startade Zetkin Foundation för ett antal år sedan, till Eskilstuna och berättade om plattformen så. Och sen började jag själv använda den liksom, för att vi Sörmland, Vänsterpartiet Sörmland, köpte in plattformen i vår organisering av liksom Eskilstuna medlemmar så. Så att det var där jag liksom själv upptäckte Zetkin, och jag tyckte att det var, ja, men väldigt användbart och grymt, och jag drogs också till liksom att det inte var så här, det var inte ett företag som alla andra, utan det är liksom med plattformen så kommer det också att man jobbar på ett visst sätt, alltså man jobbar med organisering. Och jag gillade den kombon liksom, att det inte bara här får ni en digital produkt, hej då, nu har vi fått pengarna, utan att det viktigaste är ändå att organisationer ska använda sig av plattformen på riktigt och liksom få fler att bli aktiva och liksom kunna lägga mindre tid på administration och mer på organisering, och det är det verktyget finns till för. Om man ska prata konkret så här, vad man kan göra med verktyget, så är det ju...
Är det en app eller är det ett program eller vad är det?
Det är en... alltså så här, ni måste förstå nu att jag är inte en it-teknisk person alls. Vi har liksom de som är programmerare och utvecklare på plattformen, och de gör ett kanonjobb. Men jag är liksom på den andra sidan mer så.
Mm.
Så jag har inte så mycket kunskap om de tekniska bitarna. Men det är en sida liksom som man kan logga in på. Och den är till framförallt för organisatörer lokalt i sina partiföreningar eller andra organisationer. Och det finns olika verktyg samlade på ett och samma ställe att använda sig av. Så det finns liksom ett slags, för det första att man kan importera sina medlemmar från ett annat register in här. Och liksom ha sina medlemmar samlade. Det finns ett kalenderverktyg där man kan lägga upp enskilda aktiviteter. Men också skapa kampanjer där liksom flera aktiviteter är knutna till samma kampanj. Och liksom få den funktionen av en kalender som också liksom medlemmar som inte är organisatörer eller administratörer i systemet kan logga in på Zetkin som en användare och se den här kalenderfunktionen och se liksom, okej, jag är kopplad till Vänsterpartiet Eskilstuna och här ser jag liksom vad det är för aktiviteter planerade framöver. Jag kan se att det är röd pub eller att det är medlemsmöte eller att det är tidningsutdelning så. Och så kan jag anmäla mig till det direkt på sidan och också se vad jag har anmält mig till och liknande. Och det där ser ju sen organisatörerna, vilka som har gått in och anmält sig, och man kan lägga till personer själv och ha lite koll liksom, på vart det behövs fler folk. Så finns det också sätt att liksom, sätta etiketter på personer, att exempelvis om det är någon som är med i vår lokala miljögrupp eller klimatgrupp, så kan man liksom, sätta etiketter på dem om det är så att vi vill höra av oss till bara de personerna någon gång, eller... Om det kan vara så att alla som bor i ett visst område, de har den etiketten, Lagersberg eller Roberstorp i Eskilstuna, så kan vi liksom kontakta just de personerna om det är något som händer i den stadsdelen. Så finns det också ett ringverktyg där man då kan använda sig av de här olika smarta sökningar som vi kallar det för. Att man kan kombinera kanske alla som bor i det här området som tidigare har varit anmäld i en aktivitet här och som gillar den här frågan. De vill vi lägga ett ringuppdrag och ringa bara dem. Så är det väldigt enkelt att göra med Zetkin.
Så det är dubbelt så att säga. Dels för medlemmar att lätt komma in i aktiviteter. Mm. Och sen för organisatörerna att lätt veta vilka man ska liksom bjuda in. Eller liksom vilka som kan vara intresserade av vilka saker. Och liksom
ja men precis. Det är liksom... Alltså det handlar ju om att samla information om sina medlemmar, om vad medlemmar gillar att göra för någonting. Liksom. Är man en person som tycker om att vara med på utåtriktade grejer och springa trappor och dela tidningar? Eller tycker man om att vara med på studiecirklar och föreläsningar? Eller liksom, finns det något annat mer praktiskt som man gillar? Och det hänger ju ihop med att vi också tror på... Alltså på relationell organisering. Alltså för att organisera så krävs det att man bygger relationer med människor. Och för att bygga relation med någon så måste jag lära känna personen. Men det blir väldigt skört i en partiförening som har lite fler medlemmar kanske. Liksom där uppemot 100 så blir det svårt att en person har i huvudet vad alla enskilda personer kan och inte kan göra och vill och inte vill göra och har varit med på, är intresserad av och brinner för och så vidare. Och då är liksom tanken att det ska inte hänga på en person känner alla eller har någon slags superminne, utan att jag som kommer in som ny partietaktivist kan få ett ringuppdrag och där står det liksom, ah, men den här personen har varit med flera gånger på plakatmålning och för första maj eller liknande. Så att jag har lite info när jag ringer den personen och kollar, skulle du kunna vara med inför den här demonstrationen när vi ska göra det här? Så att det liksom, det bygger på att också kunna sprida den kunskapen till hela organisationen. Och sen så tycker jag också att det är ganska smidigt för medlemmar kunna logga in på sin egen sida och se aktiviteter och anmäla sig till dem direkt där. Och det är också genom sin egen sida som man kan vara med och ringa till antingen de egna medlemmarna eller i valen till väljare liksom.
Mm. Men Zetkin har ju kommit någonstans lite från vänsterpartister. Men det är ju inte beslutat ovanifrån, det kommer inte liksom via partiledningen eller sånt. Och partiledningen, eller vad ska man säga, partiet har en annan liknande organisationsapp väl, som de tog fram innan valet. Skapar inte de någon som, jag kommer inte ihåg vad den är,
Agera-appen.
Agera-appen, ja.
Ja, nej, men jag kan börja med att säga det att Zetkin Foundation startades ju av organisatörer och aktivister i Vänsterpartiet Malmö. Mm. Så det var liksom inte från partiledningens håll, absolut inte. Utan det är liksom mina kollegor Rickard och Daniel som har startat det. Och för att ja, men de båda var så här, kan vi inte göra det här mer på ett mer effektivt sätt? När man ska ringa runt och mobilisera folk liksom till grejer att bara, istället för att hålla på med papper och penna liksom. Och så har vi ett system som kommer ihåg åt oss vilka som har sagt ja, vilka som har sagt nej och vilka vi ska ringa härnäst. Så det gjorde att de liksom tillsammans då började spåna på att utveckla den här plattformen. Och det, den här appen då, Agera-appen som Vänsterpartiet lanserade inför valet, det är ju ett samarbete mellan Vänsterpartiet, Zetkin Foundation, Enhetslistan i Danmark och SV i Norge. Så det, vi har ju varit med på den också och är väl liksom, ja, våra utvecklare och programmerare har ju tagit fram tekniken.
Men Zetkin, är det bara vänsterpartister som använder det och använder alla i Vänsterpartiet? Eller hur ser relationen ut?
I Sverige så är det bara vänsterpartister som använder sig av Zetkin. Inte alla dock, men det är en hel del distrikt och partiföreningar runt om i Sverige som använder sig av plattformen. Eller som, det har jag bara helt glömt att säga, men vi är också med och producerar en tidning. Eller vi producerar en tidning som heter Vänstern i och som sen då partiföreningar kan liksom ge ut där de bor lokalt så. Och så blandas liksom att vi står för mer liksom nationellt innehåll rörande Vänsterpartiet och de kan skriva lokala grejer så. Och så gör vi det tillsammans och runt om i Sverige och får bättre pris liksom så. Som ändå byggs väldigt mycket på ideella krafter i form av redaktörer och layouter och sådär. Så det är många distrikt och partiföreningar som antingen liksom använder sig av plattformen eller som ger ut den här tidningen. Så, men ja, nej, inte alla. Men utomlands så ser det lite annorlunda. Eller, det Socialistisk Vänsterparti i Norge använder sig av plattformen och vi håller på att jobba med dem just nu för att, ja men, låt oss fel att säga bildar, men de håller egna utbildningar för liksom sina partiföreningar och distrikt i Zetkin och organisering och sådär som vi tillsammans har liksom tagit fram. Enhetslistan i Danmark använder sig också av Zetkin. Men sen så i Storbritannien så har vi bland annat, ja men, ett fack, jag är lite dålig koll där faktiskt, men där är det inte bara, där har vi inget parti, utan där är det fackliga organisationer bland annat som använder sig av plattformen. Och det tycker jag är väldigt kul.
För jag tänker, du har ju en erfarenhet sen tidigare, innan Vänsterpartiet också, att du var aktiv i Tillsammanskapet, där under en tid också var ordförande. Och just den här formen som Tillsammanskapet organiserar, jag vet ju att du också har deltagit mycket i konferenserna med Jane McAlevys organisationskonferenser, utbildningskonferenser. vad heter de? Building for Power eller vad är den?
Organizing for Power, och sen så heter det lite olika från år till år. Liksom. Ja. Ja.
Som går ut någonstans på att man ska skapa ledare eller skapa alltså organisatörer.
Mm.
Ja, men det vore lite intressant att höra de erfarenheterna du har. Både för tillsammanskapet hade ju nära kopplingar till brittiska Hope Not Hate som hade liksom en organisationsmodell. Och när det kommer till strategisk organisering, det är ju både har använts fackligt, men också har ju Black Lives Matter i USA var ju skolade i vissa av de här formerna och hur Hope Not Hate och tillsammanskapet försökte använda det.
Mm. Ja, men vi kan börja med tillsammanskapet då, som jag, där började jag ju som aktivist så, och var med och startade upp en lokal tillsammansgrupp i Eskilstuna som heter Tillsammans för Eskilstuna. Och sen efter ett tag så fick jag möjlighet att då jobba för förbundet och med att stötta lokala grupper runt om i landet. Så. Och vi, alltså de som hade startat tillsammanskapet då, var ju inspirerade av Hope Not Hate för att man hade som strategi att ena människor som ställs mot varandra av rasismen liksom, och kapitalismen. Mm. I princip liksom vit arbetarklass och minoritetsgrupper så. Och att ena de här olika grupperna för samma frågor som båda har, eller som alla har ett egen intresse av. Så om det kunde vara liksom att rusta upp lokala lekparker, att liksom slåss för att ha sina, slåss för bostäder som man har råd att bo i. Och att samtidigt då alltid ha den här antirasistiska, antifascistiska touchen liksom, och ge ut en tidning där man granskar högerextremisterna. Och det var ju det vi ville göra i tillsammanskapet också, att liksom ena de här grupperna ute i lokalsamhällen och att det är de som bor där som gör det. Sen kom vi också i kontakt med de här organiseringsmetoderna som Jane McAlevey lär ut. Som det bygger på ett antal principer liksom, men bland annat att man, det är viktigt att nå de som inte redan är organiserade, det är viktigt att nå de som inte redan håller med oss liksom. Det var något vi verkligen försökte ta till oss, men jag skulle säga vi touchade vid de metoderna, men djupdök kanske inte i dem, och jag skulle inte säga att vi i slutändan lyckades med de metoderna heller så. Men sen så då blev jag ju engagerad i Vänsterpartiet och kom i kontakt med Zetkin Foundation som vi började använda då i Eskilstuna. Och kom i kontakt med då Daniel Sestrajcic som är min chef och kollega och grundare av Zetkin Foundation. Som berättade om den här utbildningen Organizing for Power och som gjorde att jag gick den en gång, och sen så när den gick en andra gång så bestämde vi oss för att men det här borde ju fler personer gå inom vänstern. För att vem som helst får anmäla sig till den utbildningen och gå den. Den är digital och det är folk från hela världen som är med. Och den handlar om liksom organisering. Den är framförallt om facklig organisering. Men det finns ändå liksom metoder och principer att ta med sig in i andra typer av engagemang också som vi kan gå in på sen. Men då så, eftersom att man måste vara minst 10 personer för att anmäla sig som grupp liksom.
Mm.
Så då bestämde vi oss, okej, men vi tar tag i det här för att det är ingen annan i Sverige som har liksom rekryterat till den här utbildningen. Mm. Så att vi liksom gjorde lite reklam för det på sociala medier och våra olika kontakter utåt. Och tog också på oss mer jobb i, mer att så här, förutom de här träffarna som då hålls en gång i veckan i 6 veckor i sträck, så anordnar vi också en svensk träff varje vecka för att liksom kunna diskutera det vi gick igenom på den förra dejten tänkte jag säga. På den förra träffen, men liksom med kamrater och kunna ställa frågor och sådär. Och även göra lite uppgifter och övningar som de gärna vill att man gör. Så vi blev väl en kanske 40 pers som gick det året. Sen så har vi hållit den en gång till och nu senast här då i februari och mars. Och då var vi ungefär 50 personer och då Det var lite spridda skurar. Det var alltså en majoritet var vänsterpartister, men inte alla. Och absolut, alltså de många var framförallt engagerade i andra organisationer som klimatorganisationer eller hyresgästföreningen eller fackförbund. Så.
Ja, men det är spännande. Daria var ju inne på lite liknande saker när jag pratade med henne. Hon verkar ju också hämta mycket inspiration därifrån. Och det, jag vet ju att även i de svenska fackföreningarna, Transport, visade väl ett intresse att ta just av det här med strategisk organisering. Och det.
Och kommunal.
Och kommunal, ja. Och som jag förstått det så bygger det väldigt mycket på att du har avlönade organisatörer som identifierar branscher, konfliktfrågor och sen går ut och försöker skapa en basorganisering underifrån där. Så att det finns både ett liksom utifrån, det kommer en aktiv organisatör men det bygger på självaktivitet. Att, och inte bara få ett aktivt kollektiv utan att bygga upp en styrka i att kunna ta konflikter så att man måste bli inte bara en majoritet utan en stark majoritet.
Exakt.
För att lyckas liksom med de här frågorna. Så.
Ja, alltså de här metoderna som Jane, som är liksom en så här superorganisatör, facklig organisatör i USA, har tagit fram tillsammans med andra organisatörer ska tilläggas. Men hon har ju skrivit ett antal böcker om det bland annat. Och den här utbildningen Organizing for Power bygger framförallt på en bok som heter No Shortcuts. Som jag faktiskt fick i som Alla hjärtans dag present av min sambo i år. Men fortfarande inte har läst. För jag är så dålig på att läsa böcker. Mm. Jag läser en bok per år ungefär och det är på min semester.
Mm.
Och det är inte liksom... Det kan vara en roman eller en deckare. Så. Men jag tänker att det här ska bli min semesterbok i år. men jag har gått utbildningen 3 gånger så jag har lärt mig ändå. Men det bygger liksom på 4 olika typ metoder eller koncept. Och det ena handlar om, som du är inne på, att identifiera ledare på arbetsplatserna. Alltså att organisatören ska göra det. Och det är inte så... Det är inte viktigt var organisatören kommer ifrån, om det är utifrån eller inifrån på samma ställe. Men det behövs någon som har tid till att organisera. Jag tror det är framförallt det. Liksom.
Tid och erfarenhet.
Exakt. Tid, erfarenhet och kunskap. För att organisering är liksom, det är ett kunskapsämne som många andra. Jane kallar det för en craft. Alltså det är något du måste öva på.
Ett hantverk. Liksom.
Exakt, ett hantverk för att hela tiden bli... bättre på. Och att det inte bara liksom att gå på magkänsla och säga några radikala fraser och sen sker det av sig självt. Utan jag tror verkligen att det kräver kunskap, metoder, erfarenhet och att man jobbar på ett systematiskt sätt också. De här 4 koncepten, det handlar ju då om att identifiera ledare och skilja lite grann på aktivist och ledare. Alltså att ledare är ingenting som vi nu pratar om, som vi som är organisatörer då, som vi skapar, utan det är något som finns i hela samhället, liksom organiskt. Så. Alltså att på en arbetsplats så kommer det finnas några personer som, en eller några personer som har förmåga att få med sig folk redan. Och som kan, ja men så folk lyssnar på, som kanske är det en sån som har påverkat någonting på arbetsplatsen redan innan. Men som kanske inte är medlem i facket.
Mm.
Som kanske inte ens gillar facket. Men att den här metoden syftar då på att så här, ja, men istället för att vi ska börja arbeta med någon annan från grunden, från liksom noll, så är det mycket mer effektivt att vi lägger vår tid på dem som redan är de naturliga ledarna. Som kan få med sig folk liksom. För att vi ska bli en majoritet. Och är de inte liksom väldigt inställda till facket så nästan bättre. Inte bättre men det är ju de personerna som ofta fattas liksom. Ska man få ihop en stor majoritet eller supermajoritet så behöver man lägga det mesta av tiden och kraften på dem som inte redan är med på tåget liksom. Och då är det jättebra om det finns någon som är en stark person som många respekterar och lyssnar på liksom, och kan få med sig folk.
Organisk ledare tror jag.
Vad sa du?
Organisk ledare tror jag hon kallar det.
Exakt. Och det ordet kan ju sticka lite i folks ögon ibland. Just det, ledare.
Ja, vi gamla anarkister, vi får liksom eksem. jag försökt liksom så här, okej, jag får tänka att det här bygger på något annat.
Ja, men precis. Och jag...
Bakunin kallar det lotsar istället. Det är ju så typiskt anarkister, döpa om det. Nej, ja, lotsar, det är inte ledare.
Och även alltså, när vi håller de här utbildningarna och vi har det här snacket efteråt med de som har gått det, så är det alltid några som är så här, måste vi kalla det ledare? Men det, för mig spelar inte ordet så stor roll. Utan så här, jag förstår, det finns ju hur många olika metoder och strategier som helst där ute och folk tror på olika saker hit och dit. Men jag tror ju verkligen på att det är så verkligheten ser ut liksom. Det finns naturliga ledare, organiska ledare, och de behövs liksom om vi ska bli väldigt, väldigt många.
Jag har tänkt, Francis Thuleskarp är ju en sån som står utanför facken men betyder väldigt mycket för att sprida kunskap mellan i Sverige. Nu när det var den här vilda strejken i pendeltågen, så hennes kunskap har ju varit ovärderlig där. Men samtidigt är ju inte hon en sån som jobbar enligt den här metoden. Hennes tanke är ju någonstans jobba ihop, arbeta kollektivet, få dem längst bak och driva på. Det är liksom en samma sätt att tänka kring hur arbetsplatsen måste nå en majoritet. Minus det där liksom synen att det liksom kommer någon organisatör och hittar de där liksom organiska ledarna. Det perspektiv. Men det var ju så tydligt i pendeltågen också. Där fanns det ju liksom organiska ledare. Det fanns några personer som hade en bakgrund liksom som... Utan dem hade ingenting av det här skett.
Nej.
Men det hade ju inte heller skett om de inte hade fått en absolut, en supermajoritet som du sa, med sig bland lokförarna. Liksom, att de hade organiserat kring öppna digitala stormöten där alla kunde säga sitt, alla kunde rösta. Och de sa att de går inte ut i vild strejk om de inte når, jag kommer inte ihåg vilken, det var inte 50% utan det var betydligt högre än de skulle ha med sig för att gå ut i vild strejk. Så.
Nej, men båda behövs ju, tycker jag. Jag tror att det är svårt att liksom kräva av medlemmar på en arbetsplats eller en bransch som aldrig har fightats med arbetsgivare förut, att de ska göra det utan någon som helst vägledning eller erfarenhet eller kunskap. Och har man inte tidigare heller, är man inte liksom vänster i själen eller har erfarenhet av manifestationer eller demonstrationer eller strejker eller vad det nu kan vara, så har man ju inte den här känslan av att vi är starkare ihop heller. Alltså jag tror att den känslan kommer lite grann från att göra och gå ihop så. Och hur går man ihop? Då behövs det kanske någon där som liksom kan vara med och dra lite i det i början. Men allt hänger ju på att det är ju de på arbetsplatsen som är facket liksom. Det är inte en organisatör så. Det är de som är på arbetsplatsen som kan sin arbetsplats och som känner till chefen, som känner sina kollegor. Och det, ja, och så det går inte att köra någon uppifrån organisering, men det behövs kanske lite kunskap och metod och erfarenhet.
LO hade en organisatör, eller han var liksom intellektuell, Olle Sahlström, han har väl lämnat LO nu. Men han jobbade mycket liksom, man kan väl säga lite att Katalys och alla de som är verksamma liksom nedströms. Och Olle Sahlström, han gav ut en bok som hette I skuggan av en storhetstid, som diskuterar utmaningarna för facket. Det var en väldigt så här, grå bok på omslaget, och det var liksom, men den var helt guld, för han åkte runt i hela Europa och USA och såg som, men om facket nu tappar medlemmar, liksom, vad är vägen för facket? Liksom, är det slut med den fackliga modellen vi kan tänka oss, eller hur löser det? Och då såg han att det fanns två modeller liksom, som olika fack var. Det ena var liksom servicefack, att de försökte facket ska bli liksom, du tecknar dina sociala försäkringar, skyddsnät genom att gå med i facket, får liksom, du omfattas av ja, en rad saker, facket förhandlar fram kollektivavtalet. Men det kräver ett väldigt centraliserat fack där det lokala engagemanget blir ett hot nästan. Och det, ja, men det är ändå intressant att i Transport så möttes den här liksom, strategiska organisationsmodellen, testades, men sen sågs den som ett hot, och framförallt i hur man skulle stödja till exempel hamnarbetarstrejken och så. Så att de där förlorade ju nästan den maktkampen liksom, i Transport kring de frågorna. Kommunal vet jag inte vad som hände ur den här strategiska organiseringsdebatten. Men Sahlströms andra linje då, det är att titta då på så här facklig förnyelse, vad innebär det? Och då pratar han om social movement unionism, hur facket som social rörelse, att facket måste, och då har vi de här kampanjerna Fight for 15 och Justice for Janitors från USA, som handlar både om minilön och liksom ta, där man ser vilka branscher som har låg facklig organisationsgrad, och liksom höjer man dem så kommer man höja för många andra inom arbetarkollektivet. Och då jobbar på det här sättet att man liksom strategiskt identifierar dem, lägger stora resurser på. Men också att facket använder kanske metoder som är mer förknippade med sociala rörelser. Att hur man jobbar med veckopinion, arbeta utanför företaget, skapa liksom ett ifrågasättande av företagets varumärke liksom, och skapa ett politiskt tryck i lokalsamhället. Och jag har tänkt mycket av så intressanta saker som har skett i Sverige, till exempel i Hyresgästföreningen. Tillsammanskapet tror jag också har deltagit i de här bostadsvrålet, träffarna och så, som har varit hälften är inifrån Hyresgästföreningen och hälften är olika former av akademiker och aktivistinitiativ som går ut på att jobba mot renovräkningar och så. Men som också är, ja, men det har blivit en intressant mix där liksom, att du har Hyresgästföreningen, men de är inte helt med på tåget, och så har du det som är utanför Hyresgästföreningen då, som är, har som den här Pennypodden, Pennygången, folket liksom drog igång mycket liksom, alla ska bo kvar liksom, den organisationen som de startade, som bygger just på det där liksom, skapa en majoritet underifrån, och när du kommer i kontakt med Hyresgästföreningen så är det frågan om så här, inte ska vi gå med eller ska vi inte gå med, utan vad kan vi använda dem till liksom? Ger det en lokal, ger det information, ger det rätt liksom att sitta med i förhandlingar, ger de här sakerna kan vi gå med, men vad är nackdelarna, så här, kommer det innebära kontroll, kommer det innebära att vissa utestängs som inte är medlemmar liksom, och så väger man det fram och tillbaks. Nej, men jag tänker att många av de här, jag är en sån som, jag tycker inte det är intressant att välja ett av de här spåren, utan jag är bara så nyfiken på hela bredden, från liksom det Francis Tulleskorp kallar en folkrörelselinje i, som bygger på driva på underifrån, och den här formen av strategisk organisering, facket som social rörelse, inom allt och alla kallade vi det för den sociala strejken liksom, som begrepp liksom, som hur man verkar utanför. Om du väger ihop det här liksom, det du har gjort med tillsammanskapet, det du har gjort med de här Organizing for Power och Zetkin, där Zetkin är liksom mer partiet och det andra är mer börja underifrån någonstans, hur tänker du kring det liksom, så här, vad är partiets gränser så att säga liksom, och hur kan partiet förhålla sig till skapa tryck underifrån, organisering underifrån liksom?
Alltså, jag skulle inte säga att Zetkin Foundation är så mycket partiet, även Nej. Om vi jobbar gentemot vänsterpartidistrikt och partiföreningar, men som kan ändå kan vara lite ganska spretiga liksom. Men jag är ju till stor del partiet, eftersom det är där jag är engagerad så nu, men har ju varit engagerad i annat tidigare. Vad var din fråga än?
Det var just Vänsterpartiets när det gäller relation till att skapa en organisering underifrån som kanske är utifrån också. Liksom att få fack, arbetsplatser, lokala proteströrelser. Jag tänker så här, ett tydligt exempel kan man ta är Vänsterpartiets relation till Alby, inte till Salu. Där Vänsterpartiet spelar en roll, men det var inte Vänsterpartiets kampanj. Den kom inte från Vänsterpartiet, men... Vänsterpartiet hade både en stödjande och nästan lite parasitär roll till den på ett sätt att man plockade ut organisatörerna ur den till partiet.
Liksom. Ja, det är ju lite av en klassiker. Nej, men jag tänker att jag har, det enklaste för mig att prata om det är att prata om Eskilstuna där jag bor. Och Eskilstuna är ju en stad, trots att sossarna styrde superlänge fram till 2014 tror jag, så är det inte liksom en riktig vänsterstad. Är det icke. Vi har ju de mest blåbruna sossarna i landet nästan. Jimmy Jansson i toppen där. Och som styr tillsammans med Moderaterna och Centerpartiet, alltså, och har gjort det sedan 2014. Och vi var liksom så här, först ute med att vi vill ha tiggeriförbud och det var liksom, vi ska, måste minska invandringen, alla de här grejerna liksom, för att försöka gå hem hos folk. Så det är liksom, det är en så här mellanstor stad, det är inte alla känner alla, men det är inte heller så här storstad där massa unga människor bor och det blir lite mer vänster på grund av det liksom, även om vi nu har fått ett universitet. Men, och det finns liksom inga andra vänsterorganisationer i Eskilstuna. Det har funnits liksom ett tappert gäng som startade Fridays for Future. Där det var några gubbar och tanter som stod på stan, kanske 5-6 stycken, och gjorde sin grej. Men det är liksom, man lyckas inte få med ungdomar på det på något vis. Förutom det så finns det liksom det finns inga vänsterorganisationer. Facken är ganska... ganska sossiga, så det är många som sitter på dubbla stolar och så här, ja. Så Vänsterpartiet är liksom nästan den enda vänsterkraften i Eskilstuna. Men jag tycker att vi gjorde ett bra jobb lokalt för några år sedan, 2019, då vi, ska komma ihåg det här också, men jag och några kamrater i Vänsterpartiet Eskilstuna. Det är bland annat en superorganisatör som heter Adam, som jag skojade med att jag skulle nämna honom som en superorganisatör i Eskilstuna, och nu gör jag det för riktigt.
Hillar de som hyllas bör.
Ja, men vi drog ihop ett initiativ där vi protesterade mot nedskärningar i välfärden. Jo, men vi tog initiativ till något som jag tror vi kallar för välfärdsupproret i Eskilstuna. Och vi startade en Facebook-sida som hette det. Och som jag och en kamrat i Eskilstuna stod som arrangör för. Alltså när vi gjorde events och sådär. Men då räckte vi ut handen till olika organisationer i Eskilstuna. Som bland annat, det var Stadsmissionen, Svenska kyrkan och det var... kurdiska organisationer och det var socionomarbetare på kommunen som kom dit som grupp och hade egen talare. Och det var Miljöpartiet och SSU Sörmland och sådär. Alltså lite olika delar av samhället, och det vi protesterade mot var... Det som blev startskottet var att det kommunala bostadsbolaget skulle sälja ut nästan 600 hyresrätter. I stan, alltså ett och ett halvt bostadsområde i princip. Och att det var samtidigt då som att man införde inkomstkrav på det kommunala bostadsbolaget också. Och i särskilda områden då, i miljonprogramsområden, som liksom gör det ännu svårare för människor att ha någonstans att bo. Så, vilket är ett litet projekt som de styrande i Eskilstuna håller på med. Man vill gärna tränga ut vissa grupper av människor och vill att andra ska flytta dit. Liksom. Och sen så mot nedskärningar generellt liksom, inom välfärden. Och då så lyckades vi samla liksom ett antal människor, hundratals människor på torget i 6 månader i rad. Protesterade vi utanför stadshuset och vi gjorde det på lunchtid också. När de hade kommunfullmäktige möte. Så det var ganska kul att vi stod där på torget och protesterade och pratade om de styra majoriteten där inne bakom oss, och så kommer de ut liksom genom dörren. Men de börjar ju ta bakdörren till slut, för de tycker det var jobbigt att gå förbi oss. Men det är ett exempel på en roll som Vänsterpartiet lokalt kan spela. Mm. Att man räcker ut handen till andra organisationer som man har samma intresse som. Alltså som inte heller vill att det ska införas inkomstkrav. Det är liksom, socialarbetarna vill absolut inte det. Det är ju deras jobb svårare. Det var liksom, statsmissionen vill absolut inte det. Vi vill absolut inte det. Och att vi också då inte tar den största platsen på demonstrationen eller så. Utan att vi gjorde det till ett mer bredare event. Och sen så hade vi en talare på plats som alla andra. Men inte mer än så.
Mm.
Så det tror jag är en roll som Vänsterpartiet kan spela. Vara med och understödja de protester som finns redan på något sätt. Och bara, hej, finns det något vi kan hjälpa till med? Och om det krävs att man tar av sig partiknappen när man gör det, så kanske man får göra det.
För man kan ju se, liksom, någonstans har det diskuterats om att så här, mitten håller på att kollapsa i svensk politik. Att politiken drivs på ett sätt utåt kanterna, att det är liksom kanterna som växer. Men å andra sidan kan vi se att de mest extrema kanterna, eller vad man ska säga, de utomparlamentariska miljöerna, håller på att falla sönder, liksom både på höger- och vänsterkanten och så.
Mm.
Det är klimatmiljörörelsen som fortfarande kanske har en viss närvaro ute. Mm. Kanske mycket för att Miljöpartiet har varit för taffliga att fånga upp dem. Liksom, så här. De har liksom inte alls lyckats det. Det är snarare så här, klimatrörelsen som fick rädda Miljöpartiet kvar i riksdagen. Ja. Bara för att, inte att Miljöpartiet kunde göra det själva. Men jag har tänkt på det, att vi har haft så många små vänsterpartier utanför Vänsterpartiet. Vi har haft autonoma grupper, vi har haft liksom aktivistnätverk. Och de har också varit spridda över landet. Det har inte varit storstadsfenomen bara. Men nu har det nästan bara storstadsfenomen. Och de miljöerna håller på. Så att Vänsterpartiet är någonstans den kraft där alla samlas just nu. Och därför blir det intressant. För det, den formen du pratar om nu, den är ju ta initiativ till bredare samarbeten.
Mm.
Och det är ju något som så här, Vänsterpartiet och Vänster alltid på ett sätt också har gjort. Liksom, att man har haft den här folkfrontstanken sedan långt tillbaks. Liksom, samla en bredd kring frågor där partiet kanske håller tillbaka sin politik.
Mm.
Men jag är lite nyfiken på den här andra sidan då. Liksom, som är kanske mer den här skapa en organisering underifrån.
Mm.
I och med att Zetkin jobbar med att skapa en organisering i Vänsterpartiet underifrån.
Mm.
Men de här konferenserna du har deltagit och tillsammanskapet och alla, de byggde ju mer också skapa en organisering utanför partivänstern underifrån. Att liksom börja med bostadsområdet, kollektivet, communityt. Liksom hitta några organiska gemenskaper att försöka stärka och växa fram.
Ja, men precis. Jag nämnde ju att i det här programmet Organizing for Power, som liksom har utvecklats och leds av Jane McAlevey och ska man säga stöd till organiseras av Rosa Luxemburg stiftelsen i Tyskland.
Mm.
Där så den utgår från 4 olika koncept som består av olika metoder, och ett koncept har jag redan pratat om, det är att identifiera ledare versus aktivister.
Mm.
Och det handlar inte om att aktivister inte är viktiga liksom, utan så här, det var också någonting som kom upp då under utbildningen. Utan det handlar om att båda är precis lika viktiga, men att de har olika roller liksom.
Mm.
Att aktivister är de som mångt och mycket kommer att bära också organiseringen, som är de som delar flygblad, som pratar med andra, som gör allt det här. Men de är redan med på tåget, de tycker redan om facket eller organiseringen eller vad det kan vara. Men sen finns det också en del, eller de 3 andra koncepten som det bygger på. Det handlar om, säger på engelska för att jag har inte klockrena översättningar, men structure versus self-selecting. Alltså, och det handlar lite grann om det du sa nu, liksom att struktur versus självvald organisering. Alltså att, ja men ett exempel på struktur är ju en arbetsplats. Människorna där har inte valt att gå samman för att de tycker likadant, utan de förs samman av jobbet. Och i bostadsområde också så förs man samman för att man råkar bo där ihop. Och det är på ett sätt kanske enklare att organisera i en struktur, för att liksom där hittar man automatiskt att personer har gemensamma intressen och man är på samma plats och man kan liksom hitta de här organiska ledarna, och det blir en väldigt tydlig liksom, vi vet vilka frågor som de här vill driva liksom i bostadsområdet på arbetsplatsen, och vi vet vem fienden är. Så med en self-selecting, det är ju mer så här, ja men jag tycker så här i de här frågorna, så jag går med i den här organisationen där andra tycker som jag, där man är tillsammans för att man tycker likadant liksom. Och där är ju liksom Vänsterpartiet så. Men jag menar på att det går alltid att hitta de här strukturerna också liksom. Att vi i Vänsterpartiet har ju bedrivit en bostadskampanj tillsammans med de boende i det här området som skulle säljas ut och tyvärr såldes ut också. Men där liksom över 100 personer bodde där skrev en debattartikel som hamnade på Aftonbladet. Och där vi liksom hade lokala bostadsmöten och sådär. Och de som bodde där gick runt och samlade in underskrifter och så vidare. Så det är liksom, jag tror att det, alltså antingen så kan man använda sig av de här metoderna för att aktivera medlemmar som inte är aktiva utan som är mer passiva. Eller så liksom behöver man gå in på något sätt i en struktur och kunna vara en organiserande kraft tillsammans med de som är där. Men jag kan bara ta de andra koncepten förutom då struktur versus self-selecting och leaders versus activist, så är det som du har nämnt också, majoriteter versus minoriteter. Att ska man ut i strejk så behöver man bara mer än 55% liksom av arbetsstyrkan, utan man behöver ha en supermajoritet, annars är det svårt att få igenom sina krav liksom. Det är väldigt svårt att lyckas. Och samma sak i, om man skulle vara ett bostadsområde och organisera människor där med hyresgästföreningen liknande, för att någonting ska gå igenom så behöver man vara många liksom. Så det är det handlar om, att bygga relationer, organisera så vi blir många. Och det sista är liksom organizing versus mobilizing, vilket jag kan säga på svenska, organisering versus mobilisering. Och att man ser en skillnad på de två, att mobilisering, det kan vara exempelvis att vi skickar ut ett sms till våra medlemmar och säger, nu ska vi protestera mot att de förstör den här skogen, kom med oss alla som håller med om att man inte ska förstöra den här skogen, och så ses vi där på en blixtstation. Och så går vi hem igen efter det. Och det händer inte så mycket. Det är liksom, vi har mobiliserat snabbt till en aktion liksom. Medan organisering enligt Jane och de här metoderna och enligt mig handlar om att utöka ens universum hela tiden. Att flytta en person från punkt A till punkt B. Och det kan vara någon som är redan medlem i partiet. Men som går från att vara passiv till aktiv. Eller någon som är aktivist som har dykt upp på grejer. Men går från det till att organisera själv. Men det kan också vara att få någon som inte gillar vänstern. Eller inte gillar facket. Att jag skriver under den här namninsamlingen. Så. Att det är liksom organisering. Och jag tycker att det finns någonting att verkligen ta med sig från den här utbildningen och det här programmet till andra organisationer också liksom, och inte bara på arbetsplatser. Men så tänker jag att den också, alltså den här programmet handlar lika mycket om, alltså att lära ut de här metoderna som att inge lite hopp och självförtroende hos arbetare och människor, att bara det här, ja, vi kan förändra någonting. Om vi är tillräckligt många så kan inte chefen säga nej. Alltså just den grejen tror jag är så viktig också. Jag tror att många har tappat tron på det. Och
det är en kunskap som måste byggas genom erfarenhet. Mm.
Och en annan sak som, alltså min favoritdel i den här utbildningen, det handlar om samtalsmetod.
Mm.
Det är en det är som semantik generellt, liksom att om man är fackligt aktiv så, eller partiaktiv, så ska man inte prata för mycket om organisationen i tredje person, liksom. Utan att man ska vara mer personlig, så.
Ja.
Och att det är viktigt att prata om vi och sådär. Men den här samtalsmetoden, den består av 6 stycken steg och är till för enskilda samtal med personer som är tveksamma på olika sätt. Mm. Så det kan vara en medlem i partiet som bara, jag vet inte om jag har tiden till att engagera mig. Alltså alla har 24 timmar på dygnet, det är verkligen så. Mm. Och de flesta av oss har familjer och hobbies och annat vi vill göra på fritiden med, liksom. Hur ska man få någon att känna att det är värt att lägga en timme eller två på en partiaktivitet eller på ett fackligt att organisera sig? Jo, vi måste ta reda på vad som är viktigt för den personen. Vad den personen brinner för. Och det finns alltid någonting. Liksom, det finns alltid en orsak till att man gick med i partiet. Även om det var för 5 år sedan och man inte tänker på det så mycket nu. Det liksom kan vara att man hade en förälder på ett äldreboende som blev illa behandlad. Och man tyckte det var fel och blev arg över det. Och bara gick med i Vänsterpartiet för att välfärden ska få mer pengar exempelvis. Så den här metoden, samtalsmetoden, handlar om att liksom lyssna, ställa frågor, hitta det personen tycker det är viktigt och värt att kämpa för. Och att sen också koppla det till det vi gör, om det är viet är facket eller om det är partiet eller en annan organisation. Och dels ge lite hopp om att det går för den här grejen, men också ställa personen inför ett val. Att ska vi fortsätta acceptera det som det är nu? Eller vill du vara med och skriva under det här, komma på nästa möte och så gör vi någonting åt det tillsammans, typ.
Mm.
Och det är nog min favoritdel, och det är ju för att jag liksom verkligen tror på relationell organisering och att bygga relationer med människor, liksom. Och det är ju socialpsykologi i grunden.
Ja, men det är spännande. Vi har ju skiftet som, om man skiljer på det du sa mellan organisering och mobilisering, så är deras bas snarare kanske på mobilisering. Mm. Bygger ju på att starta initiativ till namnlistor, kampanjer.
Mm.
Sen tänker de väl säga att organiseringen ska komma senare, men där har de inte lika mycket redskap kanske för det. Men vet du hur det ser ut hos andra partier, hur de jobbar kring de här frågorna och så? Finns det motsvarande, hur aktiverar de sina...
I andra partier i Sverige?
Ja, andra partier, andra organisationer, andra fack.
Alltså jag har faktiskt inte jättebra koll på annat än det jag själv är med i och ser.
Mm.
Jag är liksom inte så mycket av en person som gillar att, eller tycker det är kul att så här, jag är inte så nördig när det kommer till teorier och strategier egentligen.
Nej.
Jag älskar organisering för att jag tycker det är viktigt och kommer själv från arbetarklassen och har liksom haft, jag och mina förfäder och släktingar har haft det tuffare på grund av ens klass, liksom. Och jag tror att organisering av arbetarklassen är det enda sättet att ändra på det. Och därför så lägger jag min tid på det. Men jag tycker inte det egentligen är så här... som sagt, på min fritid så kollar jag typ på... Lyssnar på poddar om mord och kollar på true crime-serier. Jag har inte jättebra koll på vad andra gör. Men min känsla är väl liksom att man inte lägger ner... Alltså, de andra partierna, absolut inte. Absolut inte. Men jag tror också att... De flesta organisationer lägger inte så mycket tid på organisering, för jag tror inte att man vet vad det är alltid. Alltså jag tror att det, som sagt, den här skillnaden på mobilisering och organisering exempelvis. Jag tror att man har olika syn på vad organisering är, men jag tror inte att man tänker heller kanske att det är ett kunskapsområde som man behöver lära sig, utan jag tror att många kanske går på magkänsla och gamla taktiker så. Medans, så jag tror att det finns ett behov överallt av att på något sätt börja tänka mer på och lägga mer tid på den här organiseringen av människor, samtal, ansikte mot ansikte. Mm. Att man kommer inte, någon gång så tar det liksom stopp med mejl och sms och liknande. Såklart beror det på vad en syfte är, om det är att man ska skriva under en digital namnlista så funkar det asbra. Jag skriver själv under många skiftets grejer. Men är det att man ska bli fler aktiva och som liksom, och det avknoppar av sig och det liksom börjar organiseras där, så tror jag att då behöver man ha den här, man behöver ses fysiskt, prata fysiskt och bygga relationer och alltid ha någon eller några som kan pusha lite liksom.
Jag har ju föreläst en del också för sossarna och där, eller liksom olika sosseföreningar. Där ser man ju så tydligt att det är, men de har ju en organisationsstruktur för att identifiera potentiella liksom organisatörer, ledare i föreningen som de plockar upp liksom till Bommersvik i liksom utbildningskurser. Du kan gå ledare skribentutbildningar, du kan gå liksom organisatörsutbildningar.
Och så får de en jättefin karriär inom sossarna.
Ja, men det ges ju en karriär på den vägen så att säga, men man, det är inte så att man försöker skapa en gräsrotsaktivitet, utan det är snarare det man har fått in, så försöker man se vad finns det för kvaliteter i det här vi borde plocka upp och putsa upp och liksom lyfta upp i liksom organisationen. De jobbar på det sättet. Men inför första maj så blev jag tillfrågad av ETC och jag och 77 andra tror jag det var, att liksom säga någonting, hur ska vi göra motstånd nu i de här nya tiderna liksom, och tidpartierna, och bara säg 500 liksom tecken på vad man ska göra. Och jag läste igenom det där, det var ju liksom ett axplock av liksom vänsterns tyckare liksom, från sossar liksom ut till sociala rörelser, ut till liksom aktivister, vänsterpartister, och alla sa ungefär samma sak. Det är bara, sörj inte, organisera, nu behöver vi gå tillbaka till ruta ett igen. Att även om massorganisationerna tappar form, det är inte så mycket protester på gatorna, men organisera. Men det var liksom, okej, 500 tecken, man kommer inte långt. Men det blev, jag fick en så här, det var menat att skapa en peppkänsla att läsa det där, men för mig blev det en deppkänsla att läsa de här 77 rösterna, liksom, inklusive jag som sa, liksom, men kom igen nu då. Allt är bara, det är bara så här en fråga om så här voluntarism, att gå in och organisera, men hur organisera, var organisera, liksom, vad är det vi har misslyckats med tidigare, vad finns för lärdomar, liksom, vad borde vi jobba med nu? Så här. För jag har funderat så mycket på det med som Fridays for Future, hur snabbt de protestvågorna som går nu växer, blir otroligt stora och sen ett, två år senare kan de vara helt bort. Utan att ha lämnat ett spår efter sig. Och det är väl för att de har sociala medier och den, vad man ska säga, uppmärksamhetsform vi har idag är så bäddad för mobilisering. Det är så mycket verktyg att underlätta. Att det är gjort för att så här, Fridays for Future jobbar till exempel mycket med Instagram, liksom att det här är datumen, det här är nästa ställen, kom och mobilisera hit. Men just det där, hur man ska organisera sig efter att ha gått till demonstrationen, då fanns inget material att hämta. Nej. Hur man skulle ta de här nästa stegen. Jag är bara orolig att när alla ropar organisering så menar de mobilisering om de inte har tänkt mer på det.
Ja, men absolut. Det tror jag också. Och jag tror så här, alltså jag är ju marxist, så jag tror så att de här protester från olika håll som kokar upp och bubblar upp då och då, det fyller alltid någon funktion liksom. Det finns några där som blir radikaliserade, det finns några som får en känsla av gemenskap. Det är liksom, någon läser om det och får tankestöd. Alltså så här, det är ändå, alltså det fyller någon funktion. Men jag tror att lika mycket behövs ju den här mer systematiska organiseringen. Och det är inte raketforskning egentligen. Och det, man behöver inte uppfinna hjulet på nytt, utan man kan kolla på de rörelser och människor som har lyckats organisera massstrejker, stora massstrejker, eller liksom rörelser som växer och finns kvar kontinuerligt liksom, alltså det, då är det mycket dels den här personliga relationen med människor och men också det här systematiska, alltså att man, det är inte alltid det sexigaste att göra liksom, inom vänstern eller inom organisering, men att sitta och ringa runt till alla som var med på gårdagens demonstration och kolla av, hur tyckte du att det gick, vad kände du, är du taggad på att haka på när vi gör det här nästa vecka? Det är ett arbete som verkligen behövs liksom, just att uppföljningen och liksom att ha det där regelbundet, och det kräver ju att det sitter några envisa personer som liksom bara, men nu kallar vi till en ringträff där vi ringer alla medlemmar och så här, eller ringer alla som var med igår, för att liksom hela tiden, ja men tillgängliggör, alltså det handlar inte om att typ egentligen få människor att göra saker, det handlar om att på något sätt tillgängliggöra aktivismen eller partiarbete eller fackliga liksom och så. Och det, jag älskar ju alltså organisering, alla pratar om organisering så, men det var det jag menar lite grann, det känns inte som att så många funderar på vad det innebär i praktiken, mer än liksom peppiga tal på torget eller Instagram-bilder och sociala medier liksom och likes, utan det organisering tycker jag är inte raketforskning, men det kräver jobb liksom och det tar tid. Men jag tror att det är helt nödvändigt om vi liksom ska, ja men ska bli mer redo till att börja vinna strider liksom.
Jag pratade faktiskt organisering på den andra kanten, hur Sverigedemokraterna har liksom byggt organisering genom olika tider med. Jag pratade med han Tony Gustafsson som gör vitboken för Sverigedemokraterna. Och han, det har kommit en del och det ska komma en till del nu som handlar mer om så här ideologin och organiseringens framväxt. Liksom, fram till riksdagsinträdet ungefär. Så här. Det är intressant att se där hur det ofta skildras som så här konflikter mellan ideologiska falanger. Men att det också har funnits en konflikt mellan olika former av organisering i Sverigedemokraterna. Man hade en som man kallade Haninge-modellen som stod mot Sölvesborg-modellen i början av 2000-talet. Och det var det, ja, men det var det lite som kom att avgöra liksom Sverigedemokraternas framtid någonstans. Att Haninge-modellen, den byggde på att ha, och den modellen har sen förts över på alternativmedierna idag. De jobbar så. Det byggde på samla på alla namn du kan få. Liksom, från alla namn. Du har medlemsregister. Du har liksom, du kan tidningar. Då fanns tidningen Nordland som var jättestor. Liksom. Deras medlems- eller prenumerantregister åkte in i det här registret. Varje som beställde material från olika postor. Så man hade ett register som inte alls motsvarade betalande medlemmar i egna organisationen.
Utan mycket bredare.
Som var mycket bredare. Och idag, det där registret finns idag fortfarande. Och det är många hundratusen som är i det där listan liksom som. Och då byggde det sen på ringa runt och liksom i det här registersystemet. Och det här registret har ju kommit på avvägar många gånger liksom. Så att jag har det också liksom. Som man, det är jättespännande att gå in och titta på. För där ser man hur de har byggt upp då ett system där de klickar i lite motsvarande Zetkin liksom. Hur ni jobbar då med vilka vill vara med på flygblad. Den här har beställt material från partiet. Skulle kunna tänka sig gå på en flygbladsutdelning. Skulle kunna tänka sig gå på ett föredrag. Och sen hur de ringde. Och sen hur de organiserade upp de här flygbladsutdelningarna. De hade, jag minns inte om de kallade det för F-grupper eller vad de kallade. Att de hade en sån här kommandostruktur, gerillastruktur. Att så här, vi ska ha 5 team som ska täcka området på den här tiden. Och så ska det finnas en säkerhetsgrupp som håller koll och ser till liksom in, ut och bort därifrån. Liksom, så att det ska ske. De planerade det nästan som ett så här, men, en fältslag eller en politisk aktion, de där liksom flygbladsutdelningen. Så hade de en tanke att X antal flygblad kommer leda till Y antal röster i liksom den kommunen. Så att det fanns en ekvation som bara var att följa som de jobbade efter. Och så så är liksom många av dem som jobbar inom den traditionen i Alternativ för Sverige, men även i alternativmedierna, de sitter och de startar Facebookgrupper så här, när det är någon protest. Så här, om det är bråk i Husby så är det som vi som stödjer polisens arbete i Husby, så går det med liksom 10 000 i den. Och så tar man, scrapar den gruppen, alltså man tar, plockar alla namnen, kör mot en Niro, får telefonnummer eller något sånt. Och så kan man rikta liksom marknadsföring till de här grupperna eller ringer till de här grupperna och säger så, men du är intresserad av hur polisens situation, liksom den tunna blå linjen och brott, och då har vi de här tidningarna eller vi har de här organisationsbitarna. Liksom.
Så och det var aggressivt och smart.
Ja. Men det intressanta är att den modellen någonstans förlorade i Sverigedemokraterna. För att det, Anton menar att det är inte en så här meritokrati, utan snarare, vad ska man kalla det för, en så här resultatokrati. Liksom. Att den som kunde visa bäst resultat i organisering fick också störst makt. Och då var Jimmy Åkessons Sölvesborg-modell liksom, var ännu mer framgångsrik. Och den har jag aldrig sett någon beskriva hur den var uppbyggd.
Nej.
Det de gjorde var att de åt upp alla skånska missnöjespartier runt omkring och fick in dem i Sverigedemokraterna och successivt åt upp dem i liksom kommun efter kommun. Men de hade också en modell som var att innan så var det, ja men det var 5 nya partimedlemmar på det här mötet eller 2 nya partimedlemmar, så kom Jimmy Åkesson in så bara, ja nu kom det 20 nya medlemmar på det här partimötet. Mm. Att han hade ett organiserande sätt som liksom lyfte upp hans krets, liksom Sölvesborg, sen de fyras gäng och liksom förde fram dem upp i toppen av ungdomsförbundet, upp i toppen av partiet liksom. Mm. Och de kunde utesluta den där andra Haninge-falangen som blev Nationaldemokraterna, och idag är det alternativmedierna i stort sett som är den falangen. Så det, ja, men det är bara med vänsterglasögon så är det liksom väldigt intressant att kika på sådana grejer.
Mm. Ja, men verkligen. För de har ju lyckats med ett antal grejer i Sverigedemokraterna. De har ju nått ner i myllan, så att säga, hos människor. Och står det något? Har du läst den här vitboken som Tony har skrivit?
Ja, alltså jag har läst första delen, den andra delen har inte kommit än. Liksom.
Ja, okej.
Okay. Den första är ju mer hur de organisatörerna i grunden.
Ja.
Samtidigt så är det ju så slående att Sverigedemokraterna är ju ingen folkrörelse.
Nej.
De är ett massparti, de har många medlemmar, men de verkar ju inte alls ha motsvarande någonting som Zetkin eller någonting som bygger på få medlemmarna aktiva underifrån. Och aktiva medlemmar har nästan ibland sett som ett problem, för att de kan, har man inte strikt kontroll över vad medlemmarna gör så kommer de göra korkade uttalanden hit.
Oh, så ja, alltså det, Sverigedemokraterna känns ju som ett extremt toppstyrt parti.
Ja.
Alltså att det är verkligen lydorder eller bli utesluten.
Ja.
Mer än något annat parti.
Nej, men det är också att de har ingen motsvarighet riktigt. De har en festival på sommaren, men annars har de ingenting.
Nej.
De har ingen motsvarighet till Folkets hus, de har ingen motsvarighet till olika, till forum, till sportföreningar, till liksom olika föreningar. Utan de folkrörelsepartier som är kvar där är ju någonstans Centerpartiet och Kristdemokraterna kanske har liksom genom den frikyrkliga kopplingen någonstans en folkrörelseprägel, men jag känner inte till någonstans hur de organiserar och hur mycket som är kvar av de strukturerna. Liksom, finns det hur mycket de har en organisatorisk tanke med vad de jobbar med eller om det bara...
Nej, det har jag ingen aning om faktiskt, men jag tänkte apropå, eller det du sa om idrottsföreningar och SD, så jag bor ju i en stad där det lokala speedwaylaget har vunnit SM de senaste 5 åren. Smederna, och jag var på speedwaymatch igår. Men förra gången jag var där, förra året, så kom jag dit och ja, man kan väl säga att det är en hel del arbetarklass som går på speedwaymatcher generellt. Det är lite, alltså motsatsen till de som går på handboll i princip. Ja. Nu råkar jag gå på både och, men speedway är det som jag växte upp med liksom. Men, och då såg jag då när jag var på en sån match att det satt en kanske 15 stycken SD-are. Mm. Och jag såg att de var SD-are för de hade sina SD-tröjor och SD-jackor på sig. Ja. Så att sådana försök har jag ju sett liksom att man... Att de tar sig in på de här ställena och promotar sitt parti och tänker att det är vi som är folket och sådär.
Ja, det är väl med Power Meet i Västerås och Sweden Rock. Och jag brukar alltid se dem på Classic Car Week i Rättvik där. Mm. Det här året fick de, eller förra året fick de även med Moderaterna liksom att visa sig där.
Ja.
I med bensinupproret och att det var så...
Och vad bra det gick med att sänka priset på bensinen.
Ja, men de fick rösterna i alla fall. Mm. Det fick de ju liksom. Så där syns de ju.
Mm, verkligen.
Mm. Är det någonting mer vi borde ta upp? Du sa i början att det kommer vi in på senare.
Det var nog att jag syftade nog på de metoder som lärs ut i Organizing for Power, tror jag. Att jag ville liksom nämna vilka det eller vad det var för någonting. Så. Men, ja, och det är svårt att gå igenom hela programmet. Men det är liksom, det bygger på relationell organisering och en slags struktur liksom. Att så här, de har något som de kallar för structure tests, alltså strukturtest som man då, om man vill följa de här metoderna och man vill... få ihop en supermajoritet och lyckas med sin strejk eller vad det nu kan vara, protest, så är det viktigt att göra, att testa sig innan, att testa sin liksom kapacitet genom, det kan vara, nu tar vi alla ett foto på oss och säger att jag står bakom det här kravet exempelvis.
Mm.
Det kan vara att på något sätt undersöka hur ser stödet ut här för strejk.
En namninsamling på arbetsplatsen. Exakt. Som visar hur 80% har skrivit under det här kravet.
Precis. Och så att organisatörerna på plats liksom får en bild av hur starka är vi liksom. Vad behöver vi jobba mer på för att bli ännu fler. Men sen också en slags, något man kallar för charting, kartläggning. Som är liksom att man skriver upp alla kollegor på en lista och bara, alltså på papper och penna, det här är Jane väldigt mycket för, att det är absolut, det är viktigt med digitala system för det här också, men att det visuella liksom fyller en roll, att också se framför sig, men så här många av mina kollegor har ställt upp på den här fotokampanjen, eller så här många har skrivit under namninsamlingen, och man liksom ser framför sig hur man organiserar fler och fler människor. Och det tror jag också är väldigt viktigt. Sen så, jag vet inte om det kanske blir förvirrande för folk som lyssnar att säga, men jag är aktiv i Vänsterpartiet, jobbar för Setting Foundation, men typ brinner för facklig organisering. Mm. Men jag är inte själv fackligt aktiv. Men det är ju för att jag tror ju på att det behövs både liksom, alltså jag tror att det är arbetare som har den absolut största makten till att förändra någonting.
Mm.
Alltså att det är där det kan avgöras. Men jag tror också att det behövs en parlamentarisk gren så. Och att organisering är viktigt.
Mm.
Båda ändrar lite grann.
Ja, nej, men det är bra slut på diskussionen. Tack så mycket, Natalie.
Ja, men tack själv.
Mm.